Vi tonar in. Interiör, ett tomt rum. Eftermiddagsljus strömmar in i rummet som ser ut som någon form av kontor. Men vid närmare betraktelse så ser vi att det är ett övergivet kontor. I ett hörn står en vissen blomma. I ett annat står tre kaffekoppar. Skärmarna på skrivbordet ser nästan dammiga ut. Precis som kameran gör en svepning från höger till vänster ser vi hur handtaget till dörren i rummet sakta trycks ned. In kommer två gestalter. De pratar med varandra. Först hörs bara ett mummel. Sen kan vi börja skönja några välbekanta röster. Det är Tobbe som tar till orda först.
Ja, så är det så här det ser ut.
Ja, ännu ett bolag kört i botten på grund av misstro.
Och orealiserade idéer.
Ja, det är så synd.
Mm. Jag tror det är dags. Vi ska göra ett program om psykologisk trygghet.
En dörr flyger upp och ut ur rummet sugs Tobbe och Ola som om de vore rök som åker baklänges in i en cigarett.
Och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Och vi som gör den här podcasten, det är jag, Tobbe Anderberg, och det är du, Ola Elnestam. Hej Ola!
Hej!
Hur är läget?
Det är bra, tack. Jag känner mig lite stel.
Du känner dig stel?
Ja, i kroppen.
inte så här... Att allting blev väldigt stelt när vi är på podden.
Nej. Nej, jag är stel i kroppen.
Du har sprungit och sparkat på en boll.
Ja.
Sånt blir man stel av, eller?
Ja, jag blir stel av det.
Jag tror du är för gammal för sånt här, Ola.
Ja, jag vill inte tro det. Men det finns vissa sådana tendenser, skulle jag tro.
Ska vi börja med att prata lite om, du ville prata om våra uppdrag.
Ja, vi tog ju an några så här tvångströjebeteende.
Ja, precis. Vi fick ju några förslag på Twitter. Alldeles för få förslag tycker vi egentligen.
Det var inte så att det sprutade in direkt.
Nej, det var ingen så här stridström av förslag direkt. Men vi fick några i alla fall.
Mm.
Du valde att ta på dig ett, va?
Yes.
Eller två, ett.
Ja, ett som jag minns.
Mm.
Det var att inte skriva och i commit-meddelanden.
Just det. Var det vår kollega Jocke som kom med det förslaget, eller?
Det var han. Mm. Det är ju en vink om att du har en för stor commit, skulle jag säga, när du skriver och.
Mm.
Tar lite för stor munsbit.
Mm.
Tycker jag i alla fall. Och jag tror att det var det Jocke ville stävja.
Mm.
Det har gått bra. Grejen är att jag har inte programmerat tok mycket, insåg jag.
Nej.
Den här senaste perioden. Även om jag gjort det så har det inte blivit inte jättemycket. Men jag har ändå tänkt på det.
Mm. Så nu skriver du precis lika långa kommentarer, men du kör bara komma istället.
Nej, jag försöker committa oftare.
Ja.
Eller så här, jag committar redan ganska ofta. Men ibland så får jag för mig att jag ska göra fler saker. Så att om du har gjort något så är det faktiskt så att jag har gjort en revert.
Mm.
Och sen så börjat om, så att säga.
Mm.
Och sen gjort mindre chunkar.
Mm.
Så det hjälper mig lite grann ytterligare att hålla ner storleken på mitt arbete.
Mm. Det är ett ganska bra sätt det där. Och jag reagerade på det faktiskt i veckan att jag gjorde en sån där commit. Jag hade glömt att committa på ett tag i ett subprojekt som jag inte är inne i så ofta. Mm. Och bara shit, här har jag en massa okommittade saker. Och så var jag tvungen att lista ut vad det var för någonting. Och så skulle jag committa allting och så insåg jag att jag måste ha ett och här.
Ja.
Det man kan göra är ju sätta sig och bara så här addera enstaka filer och dela upp committen i två.
Ja,
men det är ganska otympligt. Det hade varit enklare att göra det på en gång bara.
Ja, visst. Men ofta när du har jobbat lite grann så där också, kanske inte i ditt fall då, men då kan du säga, men jag kan göra om det här jobbet ganska fort.
Ja.
Så du kan liksom rulla tillbaks, göra det du ska göra fast det är två delar.
Ja. Det funkar ju inte om man bara gör en commit per dag dock.
Nej. Nej.
Jag tog visst på mig en grej också som föreslogs av Johan Wikman.
Mm.
Och det var att testa en annan editor eller IDE.
Ja,
än den jag brukar använda. Då har jag visat sig ha precis samma problem som du nämnde, att jag har inte programmerat ett skit på 2 veckor nu.
Va? Har du inte jobbat?
Jag har suttit i telefonkonferenser och supportat massa andra utvecklare och sånt där.
Mm.
Så jag får suga på den där till nästa avsnitt och rapportera då istället. För nu ser det faktiskt ut som att det kommer lite riktigt arbete här ett tag.
Men det är ändå, jag tycker det är rätt kul. Våra lyssnare får jättegärna skicka in fler sådana där grejer.
Mm.
Tvångströjebeteende, eller vad kallade vi det?
Ja, precis. Eller uppdrag, eller vad man nu vill kalla det.
Ja. Mm.
Men det låter ju som att du behöver en ny i alla fall.
Jag behöver en ny.
Så någon får komma med någon riktig tung sak här.
Mm.
Programmera naken eller något. Ja. Huvudämnet idag har vi hintat lite i introt som vanligt. Psykologisk trygghet kallade vi det där. Psykologisk säkerhet kan väl vara en mer rak översättning. För jag tror att trygghet är väl bara en del av det egentligen.
Ja.
Men innan det så ska det vara en inzoomning.
Mm.
Och då har vi ett ämne som du föreslog den här gången.
Jag ville att vi skulle prata lite grann om... Jag vet inte, det började lite grann så här... Debattklimatet, eller vad ska vi kalla det?
Ja, precis. Vi pratade lite om debattklimatet på Twitter framförallt.
Ja.
Som är helt fruktansvärt.
Ja, det är fruktansvärt. Och då håller jag mig till icke-politiska diskussioner.
Ja, precis.
Och om det nu ska vara så här, så är det faktiskt, jag gillar konversationer mer än diskussioner, och det är väl där vi kan ta avstampet så att säga.
Mm, precis. Kan du berätta skillnaden på en diskussion och en konversation?
Jag skulle säga att det som är dealbreaking för mig är hur mycket någon försöker pracka på en annan en åsikt. Då är det liksom diskussionsläge. I konversationsläge, då är det mer utforskande och liksom en så här locka ut åsikter möjligtvis ur en annan. Så där drar du mer liksom ut information ur en person. Och i en diskussion, där trycker du mer ut på en, och liksom lägger den på någon annan.
Mm, just det. Så det är ju... en konversation kanske man bygger vidare mer på vad den andra säger också på ett annat sätt.
Det tror jag.
Så där. En diskussion har ju väldigt lätt att hamna i att man bara blockerar varandra hela tiden.
Mm. Ja, den är, alltså jag gillar ju inte diskussioner. Konversationer, de tenderar till att ta lite mer tid.
Mm.
Så det är väl det, liksom, det är ganska dyrbart så att säga med en konversation.
Mm.
Men jag har inte jättebråttom alltid. Ibland har jag bråttom, men oftast inte.
Mm. Men jag gillar det också, så man får tid att tänka vad man ska säga också.
Mm.
För jag är inte så snabb på att komma på klatschiga saker att säga. Så att...
Nej, men det är... Ibland är vi... Du kan väl så här munhuggas och gnabba och liksom skoja med varandra. Det kan du ju göra. Så här. Men det är inte kul att vad ska man säga, debattera viktiga saker.
Nej.
Jag går inte igång på det. Jag får bara så här. Det känns bara som slöseri med tid, och sen så känner jag mig missförstådd.
Mm. Och det känns som att det oftast brukar ett samtal defaulta till diskussion på något vis. Känns det så?
Ja, undrar varför det är så.
Ja. Om man inte bara så här småpratar. Och typ, ja, vädret vi har är ju regnigt. Och bilen går bra, liksom.
Ja. Jo, men det är väl mer sådär, ja, chit-chat så att säga.
Ja.
Det fyller en funktion det också.
Mm.
Det skulle kännas jättemärkligt om du liksom så här kommer ut i farstun från din lägenhet och sen så bara hasplar du ur en så här politisk kommentar. för där står liksom så här din granne. Och sen så bara, du, det här med dödsstraff, det känns ju helt värdelöst.
Ja.
Och de bara,
va? Replik grannen.
Så att jag, vad jag tror är att, alltså du skulle ju kunna ha en lång konversation på Twitter, så att säga.
Mm.
Det är ju asynkront, så att du skulle ju kunna få tid att tänka och sådär. Men det känns som folk bara vill diska av den här diskussionen.
Mm.
Och vinna den. Så bara, jaha, där satt den. Nästa.
Jo, det är väl, klassikern är väl den där XKCD. Someone is wrong on the internet.
Ja.
Ja, man verkar defaulta till att alla andra har fel.
Jo.
Att det på något vis, på Twitter så går det ut på att man ska munhuggas liksom.
Ja. Ska vi ha en diskussion om det? Nej, jag tror att eller så här, jag väljer ju bort sånt. Och liksom, ja, struntar i folk som har fel på internet.
Mm.
Det finns ju en hel del.
Mm.
Alltså, de är så här riktiga energitjuvar.
Mm.
Så,
nej, jo, precis, då får man blockera dem. Ja. Så slipper man lyssna.
Ja, jo. Och kanske skratta lite i smyg.
Ja. Mm. Så att vårat tips är att diskutera mindre och konversera mer.
Ja, jag tror att det är behagligare.
Mm. Vi har ju pratat lite om det här i vårat avsnitt om Modern Agile, eller hur?
Mm.
Därför att en av de fyra sådär hörnstenarna i Modern Agile är safety, vilket i princip är det här. Det kanske är lite mer saker som faller in under safety i Modern Agile. Men psykologisk säkerhet är definitivt en del av det benet.
Ska vi säga psykologisk säkerhet eller trygghet? Eller är det samma sak?
Ja, jag vet inte. Men den engelska termen är ju psychological safety.
Mm.
Och jag har sett svenska artiklar där de säger psykologisk säkerhet. Så att det är möjligt att det är ett begrepp. Så för att inte förvirra så kanske vi ska använda det.
Då gör vi det. Det är ju någonting som vi tycker är extremt viktigt.
Mm.
Jag har tänkt på det länge till och från.
Mm.
Och känt att det har lite grann saknats i liksom den här konversationen kring metoder.
Mm.
Det nämns inte i XP egentligen.
Nej.
Inte rakt ut. Det nämns inte i Scrum och inte i Safe heller. Nej.
I Safe måste det nämnas, för där nämns fan allt.
Ja, jag är lite...
För övrigt hörde jag att de ska införa Safe på mitt uppdrag. Det blir spännande.
Grattis. Nej, men det är någonting som jag tycker så här känns... Det är någonting så här... Det där är ju så otroligt viktigt.
Mm.
Men jag har inte kunnat sätta...
I XP så pratar man ju om mod till exempel.
Ja.
Och det känns också som en så här grej som tangerar det här. Men på den nivån lite att om man har psykologisk säkerhet så behöver man inte lika mycket mod.
Nej, ja, det är spännande. Men nu ska vi djupdyka i det här helt enkelt.
Mm.
Och vi tror att det är någonting som är helt absolut nödvändigt.
Inte alltid.
Nej, det är det inte. Men jag tänkte lägga till här då, för att ha en effektivt lag.
Mm.
Så när är det inte nödvändigt då?
Det är ju inte nödvändigt om du har... En miljö som är helt förutbestämd och där du inte har några som helst liksom personkopplingar eller interaktioner mellan människor.
Mm. Är det så det ser ut i din vardag?
Nej.
Nej. Inte min
eftersom,
heller.
Eftersom våran podcast handlar om programmering eller utveckling i grupp, så ja, tror jag att vi kan liksom alla fall där våran podcast är det minsta, har det minsta bäring, så
ja,
behövs det psykologisk säkerhet.
Ja, det håller jag med om. Det är ju, vi pratar ju också, vi har pratat förut om det här. Vad är egentligen, ibland säger vi team och ibland säger vi någonting annat, men det är ju egentligen, den svenska översättningen är lag eller trupp.
Mm.
Och inte grupp.
Nej.
Grupparbete, det är en sak.
Precis. På engelska pratar man om teams och work groups. Eller bara groups. Där då group är, ja, den lägre skalan eller vad vi ska säga.
Det, ja, vi har, det är i princip,
vi har pratat om det tidigare. Vi har pratat om stafett och roddbåt.
Ja.
Så är ju grupparbete är ju mer stafett.
Mm.
Medan teamwork är mer roddbåt.
Ja. Så ni kan ju liksom ställa er frågan så här. Kör vi stafett på mitt kontor eller kör vi roddbåt?
Ja.
Extrem roddbåt är ju mobbprogrammering.
Ja, precis.
Och extrem stafett, det skulle väl vara kanske cubicles och enskilda stories per utvecklare.
Ja.
Typ.
I Jira. Men det är, vi hittade någon form av sådär definition av vad definierar ett lag. Och det är ju då att medlemmarna i gruppen ska ha ett ömsesidigt beroende av varandra för att åstadkomma ett gemensamt mål. De ska ha ett gemensamt mål och de ska ha något form av beroende av varandras styrkor och svagheter. Liksom. Och sen så kan man också lägga till där att det ska finnas ett gemensamt ansvar för att uppgifter blir lösta. Det vill säga inte att varje individ är ansvarig för bara deras lilla grej, utan hela gruppen är ansvarig för alla uppgifter.
Ja, men alltså du måste ju som ditt lag då lösa problem tillsammans, och då planerar ni problemlösningen tillsammans och beslutar också hur ni ska göra tillsammans.
Ja.
Annars är det inte så mycket lag.
Nej.
Arbete. Nej. Nej, men och sen så det här med om det där nu vara teamet, laget, så är liksom så här, okej, effektivt, vad är effektivt arbete då? Det är lite intressant. Jag satt och klurade på det.
Mm.
Och det finns ju faktiskt, du kan köra, ta lite olika betraktelsevinklar på det.
Mm.
Jag har ju ofta en ganska så där lagcentrisk syn. Mm. Eftersom jag oftast är i det sammanhanget när det gäller programmering. Men det finns ju också lite andra syner så att säga. Om du kan ju ha en för det här laget, och så kan det finnas någon form av ledare.
Mm.
Som leder ditt lag, eller så kan ju det vara en ambulerande roll, en sån här roll som åker runt. En aktivitet, men den betraktelsevinkeln kan du också ha. Så okej. Okay, vi har lagledarens syn, vi har teamet som helhetssyn.
Mm.
Och sen har vi liksom de som är intresserade av det här teamet, vad de åstadkommer. Någon form av, det är så populärt att säga C-level. Den här CEO eller CFO eller CTO.
Jaha, är det betyder? Jag har hört det där C-level, men jag har inte riktigt reflekterat över vad som menas.
Jag tror att
det, då har jag lärt mig någonting idag också.
Ja. Och sen så kan du liksom lägga dig an med en ekonomisk synvinkel på det här.
Mm.
Så när det är liksom effektivt ur alla de här fyra synvinklarna, då har du liksom en effektivt lag.
Mm.
Och jag har väl mer, jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet förrän jag verkligen satte mig ner nu här.
Du får ta de där fyra en gång till. Det ska alltså vara effektivt rent ekonomiskt.
Mm. Och cheferna ska tycka att det här är bra. Det är en bra grupp, ett bra lag.
Uh-huh.
Och någon form av så här gruppledaren teamledaren.
Yeah.
Som också tycker att det är bra. Men också hela teamet, alltså teamet som helhet, varje individ i gruppen.
Just det.
Ska känna att men det här är, det är bra grejer vi håller på med.
Mm. Just det.
Och då har du liksom en sån holistisk effektivitetsaspekt, syn. Så du tycker att det känns som att vi har liksom krattat mattan lite grann här för att okej, okay, vi vill ha effektivt lagarbete. Det vill vi ha. Mm. Och effektivt lagarbete säger vi att det kan du inte få utan psykologisk trygghet eller säkerhet.
Nej.
Och egentligen så tror vi att det är inte så svårt. Eller så här, det är skitsvårt. Men det vi kommer föreslå, det är inga såna här, vad ska vi kalla det då? Det är inte rocket surgery.
Nej. Det är inga så här världsomvälvande ändringar man behöver göra.
Nej, men de kan ta tid och det kan svida.
Mm.
Det finns ju mycket som står i vägen för psykologiska säkerheten. Men de flesta vill ju, de vill ju liksom inte, de går inte, vaknar inte upp på morgonen och känner så här att fasen, idag ska jag vara lite påflugen och negativ och sen så vill jag framstå som inkompetent och okunnig.
Inte?
Nej.
Nej.
Jag har frågat många på stan.
Ja, och det var ingen som sa att de ville att de vaknade varje morgon och så här, nu ska jag gå till jobbet och verka inkompetent.
Nej, det är inte så. Men i effektivt lagarbete då är det viktigt att du erkänner dina misstag och dina fel.
Just det.
Och då framstår du ju direkt som inkompetent.
Mm.
Tycker många. Det är också viktigt att du liksom, du inte behåller dina idéer för dig själv.
Mm.
Utan dela mer av dina idéer. Ja, då kan folk ju tycka att du är jävligt påflugen.
Ja.
Och samma sak så här, om du kan framstå som väldigt negativ om du inte så här bibehåller status quo.
Mm.
Och liksom kommer med en massa tråkiga nyheter.
Mm. Eller förslag på förändringar och sånt.
Ja, vad är det för surmule?
Ja.
Fan vad han håller på. Jävla Greta, hon ska alltid hålla på. Och mopsa.
Mm.
Eller så här. Kommer och frågar hela tiden. Vad är det här? Mm. Vad är det för jävla okunnig tjomme vi har anställt?
Mm.
Men det visar sig att de här fyra grejerna då, det är otroligt viktiga grejer att göra.
Mm.
För att du ska kunna utvecklas som lag.
Mm.
Och kunna innovera.
Mm, precis, om det är ingen som någonsin kommer med några nya idéer så är det väldigt svårt att innovera.
Mm.
Då vill vi alltså ha psykologisk säkerhet.
Ja.
Så att alla de där grejerna försvinner.
Exakt.
Så att folk faktiskt vågar ställa frågor och folk vågar komma med nya idéer.
Ja, och vågar erkänna misstag.
Ja.
Så ingen liksom så här, jaha, det brinner i serverrummet. Är det någon som känner till något om det här? Nej. Ingen aning.
Det var någon som gick in där och rökte, men...
Jag har ett... På det temat så har jag en ganska bra... Det står det här, jag tror att det kommer vara... Det är en bra ståmoped in till... Till vår lilla test som vi har konstruerat här.
Mm.
Som vi ska prata lite grann om.
Mm.
En gammal kollega till mig. Han gick in i serverhallen. På den tiden när det fanns fysiska serverhallar på. Det kanske jag fortfarande. Men jag tror inte att de flesta har det. Men vi hade i alla fall det. Han gick in i den och skulle bara. Jag tror han skulle. Ja, kanske göra någonting på en dator som stod där inne.
Mm.
Så ser han att det sticker ut en sån här grenuttag från Clas Ohlson typ.
Mm-hmm.
Med 7 stycken. Ja, du kan stoppa i 7 stycken sladdar den där.
Mm-hmm.
Och sen har den så här liten fiffinulig så här strömbrytare på den där.
Mm-hmm.
Men den tänker inte han på. Men han ser att den här grenuttagen sticker ut utanför under liksom en liten, en ganska låg hylla.
Mm-hmm.
En väldigt låg hylla. Så han liksom säger, men det här kan ju folk snubbla på.
Han ska vara lite hjälpsam där.
Väldigt hjälpsam, så han trycker in den där, under den där. Och självklart så säger det bara flipp på den strömbrytaren. Den bryter strömmen till 7 stycken datorer samtidigt. Och det här var halva våran driftsmiljö som bara slocknade direkt.
Han var en liten chaos monkey där inne.
Ja. Grejen är att ja, där lärde vi oss ganska mycket.
Mm.
Kanske inte ska ha strömbrytargrenuttag i serverhallen.
Mm. Nej, precis.
Så det är så här, det är fråga ett egentligen i den här våran lilla test så där. Om du gör ett misstag, hur tas det emot då i din grupp?
Mm. Kommer det hållas emot dig?
Kommer du få höra det här på fikat varje dag i ett år?
Mm.
Och det kan ju vara så att du får höra det på fikat, men liksom, folk kan ju mer eller mindre jubla åt det. Mm. Eller så kan du liksom vara jävligt taskig mot dig.
Mm, precis. Och liksom hur jargongen är där talar väl om ganska mycket.
Mm.
Jag har några exempel ifrån uppdraget jag sitter på nu. En av mina produkter fick ett problem som gjorde att det blev en så kallad major business critical incident. Vilket betyder att det, ja, man förlorar pengar helt enkelt på företaget. Mm. Och där var ju folk som fick nys om att det var ju min produktägares produkt som var problemet.
Mm-hmm.
Och då är det någon gång så strax därefter så kom det förbi en person i kontorslandskapet och gick förbi våra plats där vi satt. Och så vände han sig till den här och liksom, bra jobbat! Så här. Men den jargongen där var ju att det var ju en gliring och inte att faktiskt bra jobbat.
Alltså det där, ja, det är inte schysst.
Nej, man kommer ju säkert göra sitt yttersta för att inte få en major business critical incident igen. Men samtidigt kommer man förmodligen inte lära sig så mycket heller av det.
Nej, men nej, precis. Du blir ju ruggigt defensiv då.
Ja.
Det är ingen som vill framstå som ett pucko.
Nej.
Men alltså det där, ni skulle ju kunna lära dig jättemycket. Ni gjorde säkert, ni lärde säkert massa saker där och då.
Ja, visst.
Men det är väldigt svårt att omfamna sådana saker som någon form av rikligt lärande.
Mm.
Ja, det vi har ju fråga nummer 2 här också i vårt lilla test.
Mm.
Kan vi prata om problem?
Ja.
Och vad händer liksom när du är den som kommer med ett problem och berättar om det för någon?
Mm.
Där är ju, skulle jag säga, att det är väldigt många som tystar ner sånt.
Mm.
Det där, nej, 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 det där ska vi inte, vad är det där? Nej, det vill jag inte veta av.
Mm.
Eller ja, jag vet, men det där tar alldeles för mycket tid att prata om det där. Så här är det, vi har ett policybeslut mot det.
Mm.
Jag tycker att det är...
Men det är en ganska stor grej det där. Alltså det kräver ett ganska öppet samtalsklimat liksom. Jag tycker det är jättesvårt. Jag som är lite mer introvert. Jag behöver liksom känna mina lagkamrater. För att kunna prata om liksom stora problem och sånt där. På ett bra sätt liksom.
Mm.
Vi brukar prata om det här laters till döddagar, men liksom känna sina lagmedlemmar, lagkamrater och veta vad man har dem liksom. Det krävs ju för att kunna föra svåra diskussioner om problem i gruppen liksom.
Mm. Jo, jag tror det, för då kommer du kunna liksom mer eller mindre kunna förutspå deras reaktion.
Mm, precis.
Ja, men med henne, där kan jag faktiskt berätta det där. Hon kommer inte frika över det. Ja, sen med honom, ja men... Nej, jag vågar inte ta det med honom. Och det känns ju ganska, kanske ganska uppenbart, men det tar ju tag att lära känna individer på en sån nivå så att du vet hur mycket du kan liksom berätta.
Mm, precis. Det kan vara att man kanske lär känna någon i gruppen och då kan man ta upp det med den personen liksom.
Ja.
Och så kan ni två prata lite om det här. Men att ta upp det inför hela gruppen, det är ett ganska stort steg ändå.
Ja, det är det.
Däremot kan det vara en väg in att ta upp det med en person. Så kan ni kanske gå ihop och ta upp det med hela gruppen. Så blir det mycket lättare. Men...
Ja. Nummer 3.
Ja.
Vad händer så där om... Blir du avvisad om du är annorlunda eller kommer en annorlunda idé? Till exempel vet jag att jag har varit i situationer... När jag har föreslagit att ja, men vi kanske skulle ta och skippa det här konstiga mötet där vi sitter ner och estimerar hela backloggen i 4 timmar. Eller vad sägs om att vi skriver tester, automatiska tester på våran kod?
Ja.
Och ibland så tittar ju folk på mig då som jag vore från yttre rymden.
Det här har ju lite med kultur att göra också, eller hur?
Ja, hur menar du då?
Vissa grupper kan ju ha en kultur som gör att man får inte vara annorlunda. Eller att man blir mer annorlunda än vad som lämpar sig. Liksom. Mm.
Du behöver passa in i någon mall, eller? Du kan vara lite annorlunda, men inte för mycket.
Ja, precis. Jag vet ett team som jag var i... Där jag inte passade in så... Det var på ett spelföretag jag var på som inte finns kvar längre.
Mm.
Ett pokerföretag. Där det var en väldigt så här grabbig jargong. Och det var... Man hade fredagspoker och så satt man och drack whisky på kontoret och sådär.
Mm.
Och jag tyckte att det här är inte en hälsosam... Så här gör man inte på jobbet liksom.
Nej. Var det just att det var både spel och sprit? Eller var det liksom så här att...
Ja, jag vet inte faktiskt. Det kändes bara så här ungkarsmässigt på något konstigt. Yeah. Så här, jag kände inte att jag passade in liksom. Nej. Och då var ju jag ändå man och jag dricker sprit liksom. Men det måste vara ännu värre att komma in i ett sånt gäng om man inte gör det. Om man är nykterist eller om man är kvinna eller jag vet inte.
Eller bara inte gillar
bara inte gillar poker.
Ja. Men ja, där tycker jag att det är en lite intressant grej, men att ska du jobba på ett pokerbolag om du inte gillar poker?
Mm, precis. Det är frågan. Förmodligen inte. Ja. Förmodligen så kommer du inte välja ett sånt ställe om du hatar poker åtminstone.
Nej, det tror jag inte. Nej, men jag förstår vad du menar. Den här jargong kan ju vara extremt roligt, så att säga.
Mm.
Fast det kan också vara väldigt, väldigt avskräckande.
Mm. Precis.
Jag var också på ett kortare uppdrag och där var ju, jag förstod mig inte riktigt på kulturen där. Det var också en sån här jargong. Jag tror den här, du vet, hjälteprogrammerare.
En hjältekultur.
Vad sa du? Ja, hjältekultur, precis. Så här personer som så här, ja det här är riktigt, riktigt svåra grejer. Alltså den här databasen, det är i princip bara jag som kan göra ändringar i den. Och det är inte lätt alltså. Jag var tvungen att sitta och jobba till klockan 2:30 i natt för att fixa det här.
Mm.
Och jag tyckte det. När jag var yngre, jag satt liksom bara, jäklar, wow. Det där var riktigt bra. Sen så tänkte jag efter någon gång så här. Någon kollega som hade suttit och jobbat till klockan 6. Jag bara, han måste ju vara jättetrött idag. Och... Han hade bara kunnat gått hem och sen så tagit vid.
Ja.
Kommit in klockan 8 och gjort det där. Bara pratat med folk och sagt att det sket sig igår kväll. Så jag drog hem och gick och la mig och sov. Och sen så, nu tar vi tag i det här tillsammans.
Mm.
Men jag tror att det blir lite grann som en drog kanske för vissa.
Mm.
Att få den här kicken. Var den här hjälten.
Mm. Ja, det handlar ju om vad som premieras. Om den typen av grejer premieras. Om man får as mycket cred varje gång man har gjort sånt där, då är det klart att man vill fortsätta göra det liksom.
Ja. Ja, alltså Jag tänkte säga, för lyssnare som är nya in här nu, som kom precis in och slog på radion. Men så är det inte, men jag vill bara påminna mig om att vi går igenom en liten så här lista där på saker som är en trigger på att det kanske inte finns så mycket psykologisk säkerhet.
Mm, precis. Vi har tagit 3 och nu kommer nummer 4.
Du vågar ta risker.
Ja, är det säkert att ta risker? Eller blir du skjuten om du tar risker?
Ja, eller utskrattad.
Mm.
Det där är väldigt intressant. Vi pratade lite grann om det här med den ekonomiska synen och chefernas syn på så här effektiva team. Då.
Mm.
Vissa risker, kalkylerade risker så att säga, i samförstånd.
Mm.
Jag tror att det är väldigt ovanligt det också, att ta de här riskerna.
Mm.
Men de flesta som har driftat programvara vet ju att det kan gömma sig ett fel var som helst.
Mm.
Och därför tar vi liksom olika saker och olika ceremonier så att säga för att minska risken för fel.
Mm. Ska vi ta punkt nummer 5?
Mm.
Det är svårt att be om hjälp.
Jag drar mig till minnes att det är inte ofta som det händer att jag inte vågar be om hjälp, men jag tycker att det är svårt. Men jag har ett exempel och det bar verkligen emot att gå och prata med ett par individer. De satt liksom långt in i en korridor i ett rum. Det var så här, man var tvungen att... Det bar fysiskt emot att gå dit. Och det var den här hjältekulturen också.
Mm.
Och det var riktigt, riktigt så här coola killar som satt där och... Ja, nej men... Den här grejen... Helt sjukt svår, men jag grejade det. Jag gjorde det.
Mm.
Och nu, när jag är lite äldre, så hade jag genomskådat det där. Men då var det så där att... Ja, alltså... Ja, det kanske är så svåra grejer de håller på med. Men det borde inte vara det. Men jag vågar inte be dem om hjälp.
Nej. Det är ju teamet jag sitter i nu, vi är ju distribuerade.
Ja.
Och det gör ju också att det kan vara svårare att få hjälp om inte annat. För det liksom, det blir längre loopar på allting.
Ja. Det blir
man kanske behöver skicka ett mejl eller någonting sånt där, och så måste man vänta på svar på det och sånt.
Ja, så måste du formulera det hyggligt tydligt.
Ja, precis.
Och personen som svarar måste förstå dig och formulera sig hyggligt tydligt tillbaka också.
Mm. Och det är, av någon konstig anledning så gör det också att det kan vara rent psykologiskt svårare att be om hjälp då också. Liksom, ska jag initiera hela det här eller ska jag försöka sitta med det här i en halvtimme till själv? Liksom?
Svaret är nästan alltid en halvtimme till själv.
Ja.
Och sen så en liten kaffe och sen kanske en halvtimme till.
Ja.
Jag känner verkligen med dig där. Usch.
Ja.
Det är inte min favoritsituation.
Nej.
Där är jag väldigt tacksam över att liksom ha den här setupen som är just nu. Min setup. Där kan jag liksom... Man kanske håller sig ibland. Och för att... Ja, men nu vet jag att det inte är läge att fråga.
Mm.
Men i de allra flesta fall så är det okej att bara haspla ur sig något.
Mm.
Ja, det finns ju liksom de här två grejerna också. Nästan så att... du känner till det här med rubber ducking. Att du bara liksom... Ja, låt mig bara förklara det här problemet högt för dig en gång.
Ja, just det.
Och sen så i princip så vet du svaret. Och den här personen som du pratar med, de bara... Ja, okej. Okay. Hjälpte jag dig verkligen nu? Ja, absolut, absolut. Skitbra. Tack för hjälpen. Ja. Mm. Eller när du verkligen behöver hjälp. Så här, jag är helt kört fast här. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Så säger de bara någonting och så bara... Jaha, just det. Så går det ju att tänka också.
Ja.
Det är väldigt skönt tycker jag. Att kunna be om hjälp.
Mm.
Nummer 6.
Mm.
Ingen underminerar min insats.
Medvetet.
Nej, precis. Nej, det, ja. Jag vet inte, har du varit i en sån situation någon gång? Eller ja, jo, det vet jag att du har. Och jag också.
Pratar du ur projektet eller?
Ja, absolut. Det känns jävligt ruttet, eller hur?
På slutet där var vi lite motarbetade.
Ja, det kändes så i alla fall. Det kändes som, det var min känsla. Sen så kanske det, inte alls de kanske, det, liksom de här personerna som underminerade mig kanske tyckte att jag underminerade deras grejer.
Ja, det precis. Det kan ju vara så.
Vad fan? Ola, han obstruerar hela tiden. Han gör ingenting rätt. Det är som att han bara underminerar mig hela tiden.
Jo, jag tror det var folk som var ganska långt ifrån varandra i synsätt och
ja.
Så.
Värderingsmässigt, ja. Nej, men då
så då kanske inte var, då kanske inte var medvetet.
Nej.
Men det är svårt att säga.
Det är i alla fall ett tecken på att det är en ganska giftig miljö.
Verkligen.
Ja, den här sista då, nummer 7. Jag uppskattas för mina bidrag, det som jag kan komma med som är unikt så att säga för mig.
Exakt. Där har jag ett positivt exempel. Det var när jag var på Telia faktiskt.
Ja.
Telia Surfport var ett team som, det är nog det bästa, ett av de bästa teamen jag har varit i, om inte det bästa.
Ja.
Där var det ju väldigt liksom, där såg man verkligen till att dra ut kunskap ur alla och dra nytta av det fullt ut liksom.
På ett positivt sätt.
Ja, precis. Som jag kom in och så visste de ju att jag var ju från Agical, och på Agical så har vi gjort ett mockramverk som hette R-mock. På den tiden när det inte fanns så många mockramverk. Och när det här dessutom var väldigt bra. Och då var det liksom, det ska du lära oss. Så här. Ja. Det ska vi använda.
Men då skulle jag känna mig jätteuppskattad.
Ja, verkligen. Det är en väldigt bra boost i psykologisk säkerhet.
Ja, visst. Så. Så här, motivationen så här, ding, 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 så här, går upp jättemycket.
Ja, det handlar ju om det här klassiska att hitta sin roll i laget. Liksom.
Ja, det...
Det är den största demotivatorn, eller vad man ska säga. Att inte känna att man har någon roll i laget. Eller att inte, liksom, är det någon som så här, tycker att jag gör ett bra jobb? Eller så här. Om man har sådana tankar, då är det ju dödsdömt. Liksom.
Ja, precis. Jo, men Torsten, kan inte du det här med... Du kunde det här med något... Vad var det för konstigt ramverk? Något sådant injection-ramverk. Var det inte Torsten? Hörru? Du var... Tobias. Ja, och det var R-mock. Precis. Kan inte du köra en dragning om det någon dag?
Ja.
Du känner hur liksom du bara, ja, absolut. Men faktiskt på torsdag och hela nästa
hur vecka. Hur många dragningar vill ni ha?
Så jag har lite rotfyllningar att göra först bara.
Kan dra åt vänster, kan dra åt höger. Men där har vi också, på den negativa sidan så har vi också där ur projektet. Jag vet inte om det var en del av det här med att underminera oss, men det kom ju till ett läge där i princip alla bra idéer bara sköts ner direkt. Ja. Liksom. Nej, så ska vi inte göra. Vi ska göra så här.
Ja, men det där har jag sett på massa ställen. Du kommer med en idé och så bara, aha, det där har vi redan testat.
Ja.
Aha. Ja. Hur många gånger behöver någon säga det till dig för att du ska känna dig otroligt omotiverad? Kanske 2?
Så här, kan vi inte sätta upp en continuous integration? Jag är ju faktiskt doktor på cruise control.
Ja.
Nej, det vi har prövat, det funkar inte.
Nej, det bara går sönder.
Ja.
Bygget bara smäller hela tiden när vi gör sånt.
Det är bara någon idiot som sänker volymen på flyglarmet.
Ja, men det där var hela listan.
Ja, så nu kan alla gå igenom de här 7 punkterna och poängsätta sitt eget team. så ser man hur mycket psykologisk säkerhet man har.
Ja, ungefär så.
På en skala från 1 till 11.
om någon känner sig att det är någonting här som skaver lite.
Mm.
Det lär göra hos de flesta.
Mm.
Jag skulle säga att det här med psykologisk säkerhet, det är inte av eller på.
Nej.
Utan det är lite mer av en glidande skala, skulle jag säga.
Mm, precis.
Jag vet att så här i USA så finns det någonting som heter accountability.
Mm.
Det är någonting som C-nivå folk älskar att rycka fram.
Hur översätter man det? Det har jag också funderat på senare tid.
Ja, det går att leta upp översättningar för det raka. De är rätt styltiga, men min favorit är att du kan hållas ansvarig för någonting.
Mm.
Det här var ditt jobb. Det var ditt jobb, du skulle göra det här. Och liksom, det är inte så att det här med att hållas ansvarig och trygghet, att det är liksom motstående grejer. Det är inte det ena eller andra, utan du kan lyckas med båda. Och nu, tada, en fyrfältare.
Tada! Vi behöver en fyrfältsjingel, hörru, fixar du det?
Jag tror att om du säger någonting så kan jag...
Fyrfält!
Da-da, 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 da-da.
Fem
fält
är fler än fyra.
Fält. Fyrfält.
Precis. Det är ett bra embryo.
Ja, du tänker dig två axlar. På den ena axeln så sätter vi psykologisk säkerhet, låter det som. Och på den andra axeln så sätter vi accountability. Eller?
Nej, inte riktigt. Utan snarare så här, du har den här tryggheten eller psykologisk säkerheten då.
Mm.
Det får vara våran...
Y-axel.
Tack. Och,
uppifrån ner. Eller nerifrån upp med
det. Ja, och sen så har vi motivation. Det är vår x-axel.
Motivation?
Mm. Så att när du vill liksom... Du vill ha... Och det här är intressant. För om du har den här tryggheten, du känner så här... Fasiken, det här är otroligt mörrigt. Här sitter jag och har det riktigt, riktigt bra.
Mm.
Det är väldigt så här hög trygghet. Men motivationen är inte så där... Nej, det... Det är skönt att sitta här. Ta det lite lugnt under korkeken.
Mm.
Då är du egentligen bara bekväm.
Ja, då är du bekvämlighetszonen.
Ja. Men under bekvämlighetszonen, om tryggheten är låg och motivationen är låg, då är du i det närmaste apatisk.
Mm. Du kommer inte med några nya idéer, du kommer inte, ställer inga frågor och du är inte motiverad att göra något jobb ens en gång.
Nej, så det är inte heller bra.
Nej.
Bekväm och apatisk är inte bra. Men om du å andra sidan har otroligt hög motivation, och det här tror jag många kommer känna igen sig i då, men ingen trygghet, då är det ångest.
Ja.
Det är som en Bergman-film.
Mm.
Du känner hur döden kommer gående liksom med dig så fort du ska göra någonting.
Mm.
Typiskt skitdåligt.
Mm. Du har miljoner frågor, men du vågar inte ställa dem.
Nej. Och precis, och du gör lite misstag ibland för att du vill göra mycket grejer, men fan vad det svider när du gör ett misstag.
Mm.
Och du har en massa idéer som du vill realisera, men du vågar inte heller. Nej, det är också så här, fasiken är bra. Så att du vill ha en hög trygghet och hög motivation, och då kommer du upp i liksom kvadranten upp i högra hörnet. Där är det lärande som sker.
Ja. Den lärande zonen.
Ja, det är trevligt.
Mm.
Och det är liksom också en av de här tre hörnpelarna för att bygga en miljö med psykologisk säkerhet.
Mm.
Jag tänkte att du kunde dra dem.
Mm. Den första benet är att du vill hur ska man säga, frama allt.
Rama in det
som lärande.
Mm.
Istället för problemlösande liksom.
Så att, ja, precis. Så att här jobbar vi mycket med, ja, vi jobbar mycket med att lära oss saker, och det är liksom, problemet är inte exekveringen egentligen.
Nej. Precis. Vi har pratat om det här med lemon tartification, det är ju ett exempel på det liksom.
Ja. Ja.
Tappa citronpajen på golvet. Oj, 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 vilket stort problem. Eller så lär vi oss någonting. Det här ska vi utnyttja liksom.
Ja.
Om man vill höra mer om det så får man gå tillbaka till avsnittet om Modern Agile, tror jag det var. Vi berättade om det. Sen vill vi erkänna vår egen otillräcklighet.
Ja, stora ord.
Ja.
Men det är kort och gott att alltså, om jag gör något fel så säger jag det. Och jag kan ha fel.
Ingen är perfekt.
Nej.
Inte ens jag.
Speciellt viktigt är det om du är en förebild.
Mm.
Om liksom en stor förebild kan ha fel, ja, men, ja, då kan jag också ha fel.
Och det här benet, det skapar säkerhet att våga ställa frågor. Liksom.
Ja.
Det tredje benet är skapa nyfikenhet, har jag skrivit.
Mm. Var nyfiken. Var en förebild. Var nyfiken själv. Alltså, när vi pratar inlärning. Jag kommer ihåg att jag var på en sån här ledarutbildning för fotboll. Och då kallas det för modellinlärning.
Mm-hmm.
Och det, om du är nyfiken. Alltså du, härmning säger man som barn.
Ja, just det.
Du ska liksom härma folk. Och då, vad ska du härma då? Du ska härma nyfikenhet.
Mm.
Och då måste du vara nyfiken.
Mm. Va? Precis.
Är det, skojar du? Vadå? Så här. Och titta här, kolla. Den här pajen, den landade. Och det ser ut som den har sprängts.
Mm.
Kom och kolla här. Det kommer smaka lika gott ändå, tror jag. Så smakar man alltså. Mm. Ja, det funkar. Eller så här. Ja, oj, oj, oj. Det här var intressant, och så grottar du ner i något problem och så bara bjuder in folk och titta här. Kolla, varje gång jag klickar på köpknappen på vår hemsida, då tar vi 250 megabyte minne.
Mm.
Det var spännande. Mm. Vad tror du det kan bero på?
Mm.
Är det någon som vill kolla på en stack trace?
Mm. Nyfikenhet är ju verkligen en så här grundpelare i att vilja lära sig saker.
Ja. Mm.
Du som barn är ju, brukar man ju ofta se, är extremt nyfikna.
Ja.
Och så lär de sig ju så sjukt mycket också. Mm. För det finns så vansinnigt mycket att lära sig när man är barn.
Ja. Ja, det finns.
Och det är den nyfikenheten man måste behålla även som vuxen. För det finns rätt mycket att lära sig fortfarande.
Det gör ju det.
man behöver inte lära sig saker som att gå och gå på toastolen.
Nej.
Men
det finns andra saker som är minst lika användbara.
Ja.
Jag tänkte att den här lilla idén om när du vaknar upp att du inte vill vara påflugen, negativ, inkompetent, okunnig.
Mm.
Det är ju ingen som vill vara det.
Nej.
Men det är ju ändå viktiga grejer som måste ske. Du behöver våga prata om dina idéer. Du behöver liksom kunna förändra situationen på din arbetsplats. Och om du måste kunna erkänna fel och misstag, och du måste kunna våga fråga.
Mm.
Annars så kommer inte gruppen någon vart, eller team, eller laget någon vart.
Nej.
Så att vi vill vara i den här lärande zonen, eller hur?
Ja. Du vill ha hög psykologisk säkerhet och du vill ha hög motivation.
Mm. Och det kan du få då genom de här tre pelarna.
Mm.
Du ramar in problemet som att det handlar om inlärning, inte exekvering.
Mm.
Du visar att du kan ha fel.
Mm.
Du pratar om fel som har uppstått. Eller att du kanske saknar någon information. Och du ska vara en förebild vad gäller att vara nyfiken.
Ja.
Så folk kan härma dig.
Och så kan man ju nu då ta vårt lilla test här. De 7 punkterna, 7 frågorna. Ja. Göra det på sitt eget team.
Ja.
Och sen en viktig poäng att göra också. Vi sa det tidigare att det här med psykologisk säkerhet är ju inte binärt utan det är en skala. Och det kommer man förmodligen märka när man gör det här testet också på sitt team.
Mm.
Och det man behöver fundera på är när man sen reflekterar över och har gjort det här testet och liksom, ja, duger det här eller duger inte det här? Så får man tänka utifrån sig själv, eller inte bara tänka utifrån sig själv utan från de andra medlemmarna i teamet, för att det kan vara så att du själv kanske är en sån här framfusig person som inte behöver så mycket psykologisk säkerhet utan kan agera bra ändå och skiter i att folk tycker att du ställer dumma frågor liksom.
Mm.
Medan de här lite mer introverta personerna och tystlåtna personerna, de kommer behöva mycket mer psykologisk säkerhet för att vara effektiva.
Mm.
Så det är en bra sak att tänka på.
Ja. Och det kan vara så då att om du känner att nej, men det finns tillräckligt mycket här, då är det förmodligen så att du är en av de här förebilderna.
Ja. Med de orden så ska vi tacka för oss.
Mm.
Om man vill ta kontakt med oss så gör man det lämpligast på Twitter.
Ja.
Inte i form av en diskussion.
Konversera gärna med oss på Twitter.
Ja. Podden har konto @vag_74.
Mm.
Ola har konto @elnestam. Och jag heter @tobbeanderberg. Och så ja. Finns vi på mail också. Om man vill diskutera. Så är det podd@agical.se.
Ja.
Vi har en Slack-kanal också.
Ja, just
kanske
det.
Vi ska plugga lite för.
Yes.
Om ni vill gå med på den och prata massa intressanta ämnen med andra roadies. Det är inte så här hög aktivitet där just nu.
Nej.
Men jag tror att om fler kommer in i den kanalen så kan det nog ta lite fart där.
Mm.
Men hör av er till oss i så fall så får ni en inbjudan.
Yes.
Så med de orden så tackar vi för oss och tackar för att du har lyssnat hela vägen hit. Och så hörs vi om 2 veckor.
Ja, det gör vi. Hej då!
Hej då!